Det låter som om vi ändå är online.
Vi är online, det är lite låg energi, det är de här konstiga bonuslediga dagarna, jag vet inte vad som händer. Det känns som att det är måndag och tisdag och lördag och fredag samtidigt.
Ja, eller hur? Men det är lördag och Benjamin Ingrosso kommer att vinna Melodifestivalen idag.
Det är den näst sämsta prediktionen som vi har haft i den här podcasten någonsin.
Men att Sverige vann mot Italien i fotboll sa jag också. Och då hade jag rätt.
Ja, visst. Men kommer du ihåg vilken som var den sämsta prediktionen i den här podcastens historia någonsin?
Nej, vet jag inte. Vilken var det?
Ja, det minns jag när vi spelade in. Det var i november 2016.
Ja.
Början på november och du var supernervös för att Donald Trump skulle vinna valet. Och jag försäkrade dig helt att det aldrig skulle hända. Minns du det? Det finns någonstans runt avsnitt 90 kanske?
Ja, det är sant. Det är sant.
Det är sant. Jag tror att du knappar in där. På att när du ser att Benjamin Ingrosso vinner får vi se då vem som har rätt. Om det är så att jag bara drar ifrån i
den sämsta
informella tävlingen över vem som har mest fel. Eller om vi på något sätt så här jämnar ut spelplanen. Det får vi se.
Det får vi se.
Det hör verkligen inte hit. Karin, vill du höra något helt sjukt?
Ja, det vill jag.
Jag läste en grej på Twitter för typ 7 minuter sedan. Du vet, man säger så här från A till R i alfabetet så. Från första sidan bokstaven. I Norge så är bokstaven Å den sista bokstaven i alfabetet.
Va?
Så de har som uttryckssätt så här, från A till Å.
Men vad fan, de har väl Ä och Ö i Norge också?
Jo, men ja, fast tydligen är Å, alltså det Å med det svenska Ået liksom, med ringen över, är tydligen senare. Såg jag baserat på en tweet, jag tänkte inte ansvar för det här, jag är ingen språkforskare. Men och det är inte värt att prata mycket mer än precis så länge.
Nähä, jaha.
Men ja, okej, varsågod.
Okay. Eller så är bara norrmännen såna att de glömmer bort 2 stycken bokstäver.
De har också långhelg, det kanske är det som händer. De är inte riktigt med på det som är. Det var någon idiot som bara, hey, fuck it. Från A till Z. Eller från A till U.
A till T. Ja. Det är lite som Svenska Akademin. De blir bara färre och färre.
Alltså från A till T, det känns som att det är något som manual för sig, nya läkare typ. Är inte det?
Jo. Varför då?
Den boken, nej, bara den boken skulle kunna komma. Skitsamma.
Okej, det är bra. Men ja, vet du vad Jakob? Ska vi köra igång den här podden?
Jag tror vi gör det. Det här är Skolsverige.
Vet du vad Jakob? Sist när vi sågs Jakob i den här baksätet på en bil så pratade du om att du hade varit i Kina. Kommer du ihåg detta?
Ja.
Ja, det gör du. Och då berättade ju du om liksom kinesernas lite annorlunda idé om hur man liksom det här med sin identitet och rädsla för de är inte så speciellt rädda för att liksom tagga sig själv i foton eller sin integritet på internet och så. Det är inte en diskussion som förs i Kina vad jag förstod det hela rätt.
Väldigt, väldigt, väldigt generaliserande. Så bara, ungefär så.
Ja. Ungefär så. Men jag har i alla fall gått och tänkt på det hela tiden. Och så i morse så läste jag en teaser för en artikel skulle man kunna säga. Om att forskare på UCLA har tagit fram en app som heter Chatterbaby, med vars hjälp en förälder ska kunna avgöra om ett spädbarn är trött eller hungrig eller ledsen eller vad liksom gråten egentligen betyder. Och då har man då analyserat flera tusentals barns gråt och så tänker man då att man ska kunna få någon slags analys på grund av med hjälp av AI då av barnens hur de. Ja, de gör en analys och så säger jag, nu är barnet hungrig och sådär. Och så får föräldrar då ladda ner appen och så är det gratis att analysera sitt barn mot att man då ingår i forskarnas studie. Och i förlängningen så hoppas då forskarna att man ska kunna tidigt diagnostisera till exempel autism och sådär. Och jag blir så här, ja, jag tycker det är lite läskigt alltså. fast det är häftigt ändå. Vad tycker du? Vad tänker du?
Ja, jag tror så här att det låter värre när det handlar om ens barn kontra en själv. Mm. Alltså, vi har redan massa tekniska prylar runt omkring oss som gör precis den grejen. Då är det storföretag, multinationella, super, mega, duper, större än vissa stater, de flesta stater företag, som gör precis den grejen med vår integritet hela tiden. Men så fort det kommer ett litet företag, så fort det kommer något lite oväntat, så, och så fort det handlar om ens barn eller så, då blir folk såhär, bara nej. Jag kollar upp den här sidan för den här organisationen. Det funkar så att de samlar in ljudfilen och skickar det till sina servrar, och så skriver de så här att en majoritet av gångerna så är det inga forskare som lyssnar på det, utan det är bara maskinerna. Och att de sparar ljuden för framtid för att liksom kunna forska vidare och förbättra den här tjänsten och så. Och att de tar bort så mycket personlig information som möjligt, säger de. För att bara fokusera på själva bebisens ljud. Och någonstans kan man ju tänka så här, ja, i termer av liksom, kanske inte bara så integritet och juridik, utan också så här, hur intimt är det?
Mm.
Ens bebis liksom skrik eller joller eller vad det är för något, är det någonting integritetskänsligt?
Nej, det är väl mest att det känns lite sådär, eller det är väl mest att man vill, jag vet inte, jag vill ju vara den där föräldern som läser mitt barn, alltså det är någonting i det, tror jag, det här att man lär sig läsa sitt barn.
Du litar inte på tekniken?
Jo, men det känns jobbigt när typ, jag funderar man på vad som händer.
För att man blir bättre på att läsa ens barn med hjälp av den här tjänsten, då säger du att med 90% av fallen kan känna igen när jag skriker på grund av smärta och när det är på grund av något annat. Ja, det är ganska nöjd att få hjälp med att tolka liksom.
Ja, men det är väl i och för sig jättebra, och det är ju liksom likadant med för att, alltså jo, men samtidigt så känns det som att tänk om man liksom tappar bort den förmågan att kunna läsa sitt barn, utan att man måste ha en app för att läsa sitt barn, förstår du?
Ja, jo, visst, men det där är liksom, välkommen till sen matematiklärare kretsar där vi har varit livrädda för miniräknare i 1000 år, för man tror man ska säga det. Nej, alltså jag tror inte att det funkar på det sättet. Jag ska inte helt så rata den oro. Det finns ju något intressant i det. Men i grunden tror jag ändå att det är någonting värt. Om man säger så då, om i grunden tror jag så här, nej, men det där är helt okej, skulle jag säga. Men jag förstår det vad du säger. Och det är en diskussion som förs mer och mer, lite här och var och så.
Mm.
Nu står ju i Europa då GDPR runt hörnet. Det är den 25 maj, det är bara veckor kvar innan liksom alla myndigheter och företag och organisationer och allting som samlar personlig information måste börja följa liksom stränga EU-regler.
Ja.
Och i samband med det kan man se i olika forum där lärare diskuterar vilken ondskefull apparat det här är.
Så nej, tycker man det?
Ja, visst. Men, alltså, grundanalysen är väl så här, ja, fast det tar bort alla fina tjänster jag kan använda som jag gärna vill använda. Och det är så här, ser man det på den nivån så är det klart att det är ett bakslag. Det är klart att det försvinner tillfälligt eller permanent tjänster från en ganska oreglerad marknad som förut har fått liksom göra lite som de själva vill. Men plötsligt så är det folk som ställer krav på att de måste leverera liksom en bra plan för vilken information som sparas var och på vilket sätt och så.
Mm.
Så som den här tjänsten gör det, där de förklarar så här, vi samlar in den här datan, gör det på det här sättet av den här orsaken. Det är GDPR, det skulle jag säga, bara på den nivån.
Mm.
Så det är inte det att man inte får lagra data, utan att man måste göra det på ett sätt som är tydligt beskrivet. Man måste, att användaren måste kunna säga så här, nej, det vill vi inte vara med på, eller jo, visst, det vill vi vara med på. Och de reglerna är ändå ganska grundläggande vettiga. Men det finns många tjänster som inte följer det för att de inte har behövt göra det förut, och då kommer de inte få operera på en europeisk marknad till dess att de ändrar sig. Och det kan man tycka så här, aj, vad dåligt, nu får inte jag använda mina favorittjänster. Men i grunden tror jag fortfarande att det är så att det är en nödvändig grej för att slå ut. Alltså marknaden för digitala lärverktyg är ju helt oreglerad. Det är liksom bara fritt fram för hur som helst. Och här någonstans ställer man för första gången kvalitetskrav och säger ni måste leverera den här kvaliteten, annars får ni inte leva med. Det kommer att göra att nya tjänster kommer fram som är bättre, eller att de här tjänsterna förbättrar sig själv.
Och det är helt sant, och jag kan ju känna lite sådär att vi fick ju Göteborgs stad, har vi ju i 2 års tid faktiskt fått så här grönt ljus och rött ljus och blått ljus eller vad det nu är. Det kan det ju inte vara. Men på vilka tjänster vi får använda och inte enligt den här liksom, förslaget av GDPR.
Just det.
Och redan, alltså man har förberett så, och då har vi haft en hel avdelning där vi har kunnat skicka in, skriv avtal, skriv ett GDPR-vänligt avtal på den här tjänsten, skriv, alltså, och så har de liksom jobbat fram avtal där man då har koll på var informationen
med
kommer
med företag och liksom tjänsteproviders som går med på det naturligtvis och som uppfyller de kraven. Ja.
Men problemet med det är ju att det är ju återigen en sån här grej som egentligen blir så himla absurd när vi gör det kommunvis.
För att absolut att det behövs större liksom, övergripande system, så är det. Men det har ju att göra med att skolan fortfarande är kommunal. Alltså på den nivån så är det väl jättebra om skolan var kommunal och statlig, samtidigt så staten kunde teckna sådana avtal. Mm, jag vet inte hur det går att göra juridiskt, för jag har en känsla av att vad som de avtalen går ut på är att man, alltså din kommun säger att så här, vi tar ansvar för att de här reglerna följs på det här och det här sättet så.
Mm.
Och det kan ju de göra, och så hoppas de att alla tusentals lärare som är i Göteborg fattar vilka regler de har.
Mm.
Vilket jag inte tror en sekund på, för att jag litar inte på lärare på det sättet. Men, alltså staten skulle kunna göra det ännu mindre.
Ja. Men jag vet inte, men jag tycker ändå att det blir lite sådär, det är ju en väldigt stor skillnad, Göteborg som är en jättestor kommun jämfört med liksom Ale som är en liten kommun. Det blir ju liksom inte riktigt rättvist. Det blir inte
Sen så kan ju kommunen ligga olika långt fram. Alltså en kommun som just Ale tror jag skulle kunna ligga ganska långt fram i sådana processer.
Mm.
Men vad som hände, om du kollar för exempel på hur det gick till med de första Google-avtalen som kom.
Ja.
När liksom Malmö och Helsingborg och allt vad det var började som ta fram dem.
Mm.
Sen så gick det ju en rasande fart för dem att ta fram en standard som alla kommuner som ville kunde teckna.
Mm.
Så att jag menar liksom, det finns också en sån grej att från kommersiellt håll så kanske man är mer intresserad av att säga hitta smidiga lösningar för det där. Och det kanske måste vara så, i alla fall just nu.
Ja, och jag tycker nog att alla som jobbar inom skolan bör få och kräva en GDPR-föreläsning och med grundläggande genomgång innan man går på sommarlov.
Lagen kräver det, skulle jag säga.
Ja. Jo, men jag är inte säker på att alla får det, men jag tycker att vi ska verkligen propagera för att alla får det, och att vi faktiskt ska känna oss ganska vänligt inställda till just det, tänker jag. Att det finns ju någonting väldigt viktigt med GDPR som vi ska vara väldigt glada över att den faktiskt finns, och att vi har den.
Ja, visst. Alltså jag blev så himla mycket mer GDPR-positiv sen jag var i Kina. Så är det absolut.
Ja.
Förlåt, jag knyter till den poängen du gjorde förut. Så är det verkligen. För att vi ska vara glada att vi kan leda utveckling på något sätt. Vi kommer kanske inte leda teknikutveckling i Europa, men de aspekterna är skillnaden på totalitära supermakter och liksom någon sorts mänskligt internet, eller så internet i mänsklighetens tjänst liksom.
Ja, precis.
Utan att bli för dramatisk.
Ja. Jo, men jag tycker nog inte att du ska, alltså, för jag läser just nu en roman som heter Kallokain igen, som jag har läst innan, som jag läser igen, för jag tänker jag ska använda den till hösten, har jag någon idé om. Just av GDPR-anledningen. Det är Karin Boyes dystopi, skulle man kunna säga, eller i alla fall science fiction roman som handlar om någon slags odefinierbar framtid. Där, alltså, inte helt olik, tänker jag liksom. Alltså det är olika städer där, alltså kemistäder och olika städer som är olika mycket värda, om man säger. Och det är väldigt tydligt att man är lite finare i vissa städer än i andra. Ganska vanligt sådär dystopiska science fiction idéer. Men i den här, så, den är ju skriven typ på 40-talet skulle jag tro, och känns ju som någon slags beskrivning av en diktatur som vill ha kontroll och kunna se överallt, och hela kallokain, alltså drogen då som den här kemisten Leo framställer, handlar ju om att man inte ska, alltså det handlar om att man sprutar in en drog i blodet som gör att du inte kan undanhålla dina innersta tankar, utan att du måste ge dem till staten också. Inte bara att du ska vara, hela ditt liv ska vara i statens tjänst, utan också även dina innersta tankar ska vara i staten, borde tillfalla gemenskapen och staten. Och för mig så här, alltså jag tänker ju väldigt, alltså nu när jag läser det, och så pratade du om Kina för och hur det är där och deras inställning till liksom internet och så, och vårat liksom mer kritiska Det här att det är väldigt viktigt med integritet och att vi äger våra egna innersta tankar, men också det vi lägger på nätet och sådär. För att det blir väldigt, väldigt farligt när makten eller information hamnar i någon makthavares händer. Förstår du vad jag menar? Det
blir
då har du inte längre någon slags demokrati kvar. Och inte heller tänker jag. Sen finns ju en annan grej, och det är ju det här att de här människorna i Kallocain-romanen eller Karin Borgs roman där, så är de ju väldigt vänligt inställda till staten. För att de är uppfostrade så, precis på samma sätt som du beskriver Kina. Och jag tänker, det finns ju saker som vårt skolsystem uppfostrar oss till att vara, och vårt samhälle som uppfostrar oss till att vara, som blir blinda fläckar i vårt seende, tänker jag. Och jag undrar lite vilka de blinda fläckarna är. Vad är det vi inte ser?
Det är en jätteseriös fråga. Ett väldigt oseriöst svar på det är att det finns en hel radda sverigedemokrater där borta som kan förklara det. Men jag håller med dig på riktigt. Det är en seriös fråga, det är en bra fråga. Det är en jätteviktig fråga, alltså. Hon är inte en inspiration, kan jag tänka mig, från både nazismen och Sovjetunionen och så, om man ska liksom placera det i en tidsram. Men Kallocain, ska man inte glömma bort, har under rubriken en roman från 2000-talet. Så det är verkligen något att fundera på, alltså det är ju, den är ju placerad liksom nu. Så det där är ju ändå något att fundera på. Du, vad roligt, jag måste säga, utan att så här, bli för hyllande i den här podcasten. Jag uppskattar när du kommer med så här, litteraturreferenser, för det gör inte jag.
Jag tycker det
finns en så grej där. För att vända på det myntet en gång till och ta det ett steg vidare, så såg jag en presentation från Google. De hade sin årliga utvecklarkonferens I.O. I veckan som gick, och då presenterade de sig nya tjänster och nya funktioner. Och i år är det som att de har tagit alla sina tjänster som de har och gödslat lite så här, bara AI och maskinlärning och liksom superdatorer över alla dem, eller så. De håller på att bygga på tjänster för Gmail, som kan liksom räkna ut vad du håller på att skriva för mail, och bara baserat på några ord du skriver, bara, är det här meningen du vill ha? Och som hjälper det att snabbt svara på liksom mail mycket smartare. De håller på att utveckla alla möjliga olika funktioner som gissar vad du vill göra, så att den kan göra det åt dig. En av de mest diskuterade och omdebatterade funktionerna de har, något som heter Google Assistant, som är lite som Siri typ. Eller Alexa om man har en Amazon. Så. En sån här rösttjänst som gör saker åt dig. När man säger pling pling, kan du fixa det? Nu har de applicerat AI i viss utsträckning på den här tjänsten också. Eller de håller på att göra det. Och då blir den enormt mycket smartare och enormt mycket mer så här, kraftfull. Så vad de demonstrerade var så här, att funktionen att du kan be din telefon eller din enhet att liksom göra bokningar på olika ställen åt dig. Och vad den gör då är att den i bakgrunden ringer upp olika tjänster och har ett samtal med den liksom så i realtid, och sen återkopplar till dig. Och då fick man följa det samtalet. När man säger, okej, men tänk dig fiktiva möjligheten, så här, men jag ska ringa och boka en tid för att klippa mig. Och så fick jag behöva göra. Så, men nu skitsamma. Total parentes. Då ser man till sin telefon och säger, pling pling, kan inte du fixa någon klipptid för mig på måndag mellan 10 och 12? Så här, jo, men jag ska kolla upp det, jag hör av mig. Och så ringer den upp. Får man höra det samtalet när Google Assistant ringer upp en frisörsalong. Förmodligen den du brukar gå till. Och presenterar sig så här, hej, jag ska boka en klipptid åt en klient på måndag klockan 12. Ja, nej, vi har ingenting klockan 12, men kanske kvart över ett. Och då svarar den och lägger in så här, ljudvet som när man verkligen säger, det är ett autentiskt samtal. Den här personen, människan som tar emot det här samtalet, förstår inte att det är en robot som ringer. Som så här, nej, det funkar inte, men kanske klockan 10-12 något sånt. Ja, men klockan 11 funkar. Ja, men vad bra, då säger vi det. Okej, men här är telefonnumret, bra då, så fint, ha det gött, hej. Ha en bra dag, och så lägger de på. Och så har liksom den här AI:n haft ett samtal med en livslevande människa. Och sen återkopplar till personen som äger den här tjänsten och bara, pling, nu har du fått en tid klockan 11 på det här stället, så du ska klippa det så.
Nej.
Man liksom tar sådana här liksom, mobiltjänster som vi redan använder oss idag och bara gör dem 10-20 gånger smartare, blåser bort all konkurrens med hjälp av ännu mer prediktiva grejer då. Där man liksom bygger in alltså mer avancerade algoritmer, där man också naturligtvis processar data mycket mer avancerat. Jätteintressant. Och på riktigt en bra service, en bra tjänst som man skulle kunna fundera på, säga, hur har det varit om man har utvecklat den tjänsten ännu vidare? Vad är det som sett inte frisörsalonger börjar liksom ha Och istället för att det är en människa som svarar i telefon så är det en AI som svarar i telefon och hanterar alla bokningar. Så man har ett bokningssystem där man bokar sig själv. Lite som att om du bokar via internet behöver inte en människa sitta och godkänna det. Mm. Utan att det liksom sköter sig själv även via telefoner. Tänk om skolor har haft sådana tjänster där, liksom, där du säger att ja, du har alltid möjlighet att få läxläsningshjälp oavsett var eller när du gör läxan genom att koppla upp det mot vår AI där du kan få hjälp att studera liksom, och ställa de här frågorna för att den läser in sig på lärarens liksom, kursguider och terminsplaneringar och innehåll och vet vad som händer just nu. Liksom. Mm. Det finns alla möjliga sätt att man verkligen skulle kunna tänka sig riktiga samhällsförbättringar med sådana tjänster. Mm. Men där man också funderar på så här, hur går det här till? Det var en jättestor diskussion kring just det här exemplet för att den presenterade sig inte som en AI. Så Google har på bara några dagar lagt till en löfte om att liksom, när den här tjänsten lanseras i skarpt läge så ska den presentera sig som hej, det här är Google Assistant, jag ringer för en person som vill ha hjälp med det här och där. För att man inte ska kunna bli vilseledd. För att på något sätt är det, tänker de så här, oj oj, vi vill inte hamna på fel sida. Men det är någon mänsklig rättighet att veta att du pratar med en robot. Jag vet inte om det är det.
Jo, det är det. Det är klart att det är en mänsklig rättighet att veta. Fan vad jobbigt om jag hade pratat med en robot och inte veta om det. Det är bara
ja, men det är ju ingen mänsklig rättighet idag. Alltså då får du ta på nya mänskliga rättigheter, vilket vi inte har gjort sedan 1900... Jag kanske har gjort sedan 1947, jag ska inte säga det. Men det, är liksom, det känns som att säga, ja, varför då?
Ja, för att det känns bra att veta...
Ja,
för att, jag vet inte. Jag tycker att det var det bara. Det, alltså, jag tycker ju, jag måste ju vara gammal då, Jakob. Jag tycker ju att det här är lite läskigt. Det är lite som att jag har lite svårt. Pappa har ju en bil som kör av sig själv. Det är också lite läskigt. Hur dålig jag än är och på att parkera och sånt där. Och egentligen borde älska och applådera att hitta en bil som kör sig själv. Så tycker jag ju att det är lite läskigt. Och jag förstår ju att en dator skulle köra bättre än jag. För att jag tröttnar ju på att köra bil efter 5 minuter.
Jaja.
Och det är ju ingen bra egenskap om man kör bil. Men, förstår du?
Ja, men jag förstår precis. Och det finns en spänning. Vi ska snart släppa ämnet, för vi har pratat om det typ hela avsnittet. Men det, är så här, det finns en spänning här som jag tror vi kommer behöva prata mycket, mycket mer om.
Mm.
Där integritet kontra service liksom står på olika sidor. Och där vi säger, men finns det något sätt att förena det här? Finns det något sätt att kompromissa, hur skulle man kompromissa runt det, vad är vi beredda att göra och inte och så.
Mm.
Det finns något i det som är fasligt intressant, hör du?
Ja, som är oerhört spännande och läskigt på samma gång och som vi verkligen behöver prata om mer, tänker jag. Alltså vi behöver ju liksom på något sätt fundera på vad det innebär och vad det kommer att innebära framöver. Jag.
Men du, det finns någonting, jag tänker att vi ska gå över till en grej med att kunna prova. Apropå det här med ny teknik och nya så, utmaningar och hur man utvecklar saker och så.
Mm.
Jag läste efter ännu en termin och läsår av läckta nationella prov, så man kan läcka hur lätt som helst.
Ja.
Så läste jag att man inför nya regler och då kan man tänka så här, tider av du vet, så här, revolutionerande teknisk utveckling och så.
Mm.
Skolverket annonserat nya regler. Håll i dig.
Mm.
Facit ska skickas ut tidigast, ska det levereras tidigast på provdatum eller dagen efter.
Mm.
Även proven skickas ut närmare provdatum, det gjorde vi ju förut och då var det Postnord som fuckade upp skit.
Mm.
Bara i undantagsfall får provförpackningar öppnas tidigare än provtillfället. Och så snart som möjligt ska föreskriften ändras så att provet börjar senast 9:00 på aktuell provdag. Kraven på skolhuvudmännen ska också skärpas ytterligare. Det är ingenting nytt i det här överhuvudtaget. Det är bara så här, vi tejpar ihop den här skiten och hoppas att det håller i alla fall något år innan vi hittar på någonting som man vill digitalt göra. Jag förstår att det tar tid att utveckla saker och så.
Ja.
Men någonstans har jag hoppats att de skulle liksom för länge sedan ha kommit på att så här, vi måste ligga lite i framkant med det. Första året när Snapchat var medlet för att bara sprida så facit så.
Mm.
Så man kunde tänka sig redan då borde man ha sagt, okej, nu sätter vi oss ner och hittar på en bättre lösning.
Mm.
Men de har inte kommit någon vart, trots att det är bara tredje, fjärde året som det händer.
Ja, men det är ju det som är så märkligt. Alltså jag vet inte, vi har ju våra i valv. Alltså det är oerhört smidigt. Alltså vi har ju våra i valv som vi bryter. Alltså de kommer ju till skolan och så ligger de i valven. Och så får vi hämta, så är det bara en person som har koden och bara en person som kan hämta ut dem. Och alltså det är oerhört liksom säkerhetsmässigt, för att det ska bara in, vi ska inte vara någon som läcker i alla fall. Och det kan jag säga, det är omöjligt. Jag kan inte ens läcka. Alltså jag kan inte ens läcka om jag skulle vilja, förstår du?
Det är nej. Men de flesta skolorna har det ju inte så uppenbarligen.
Nej, men jag förstår inte, det är ju inte ens svårt att ha det så. Det är ju inte så att våran skola är en så här high-tech modern grej. Från det, från, alltså Anna Ekström håller ju på och försöker att digitalisera de här proven, och hon har ju varit lite aktiv i alla fall på Twitter när det gäller de här proven och att det ska bli någon ändring och lösning och sådär. Jag måste ju ändå säga att hon är en av de skolpolitiker eller politiker överhuvudtaget på nätet som ändå är med och liksom nere i debatten och rör. Hon är ju med liksom. Man kan ju föra ett samtal med henne över Twitter till exempel. Men så skrev hon häromdagen, så skrev hon en tweet som jag... Där det står så här: ni är många... Då är adresserat till då skoltwitter, tänker jag. Ni är många som beklagar er över att ingen politiker orkar ta i de stora systemfrågorna. Ja, vad ska man säga? Läs den här, säger jag. Och så är det då, länkar hon till regeringen utreder styrningen av gymnasieskolan. Den har vi pratat om tidigare och välkomnat väldigt väl i den här podden, att de ska utreda det och sådär. Men jag får ju ett visst problem med den här tweeten, måste jag ju påstå. För att, vad fint att ni tar tag i en stor systemfråga. Men det är ju samma parti har ju den senaste månaden pratat om mobilförbud, ordning och reda, detaljfrågor in absurdum, och nu senast... Det blir ju liksom, det finns ju ingen hejd i de populistiska förslagen som kommer emellan där.
Nej, precis. Det är lite som att hennes största fiende någonstans rent politiskt är deras egen kommunikationsavdelning. För det är ju inte liksom de grejerna som får någon sorts liksom utrymme i deras eget sätt att prata, utan där jobbar de ju stenhårt på att plocka röster från liksom alla möjliga olika krafter som de inte hämtas. Ja, men så här, det är väl fritt efter dem om de vill göra det. Men jag tror de sviker en del på vägen. Och frågan är om gymnasieutredningen som Susanna har tillsatt, eller regeringen har tillsatt, är det som folk kommer tänka på när de går och röstar på
Nej.
Om de målar. Kanske inte.
Nej, det tror jag inte. Men samtidigt så tror jag att man underskattar opinionen. För att jag menar, vi som är opinionen, alltså typ jag och du, vi vill väl egentligen att man för en vettig diskussion istället för så här idiotdiskussioner som om mobiltelefoner. Som inte är en vettig, det är ju en diskussion som är ointressant på alla plan. Visst. Och det för ju mig osökt in på den stora tävlingen som vi ändå har, som går till varje stad där inte Benjamin Ingrosso kan vinna.
Nej.
Nej, utan nämligen in på SM i skolpopulism.
Just det.
Ja.
Just det.
Och det är ju så här att denna vecka så går det här ändå till våran statsminister och då Anna Ekströms chef.
Just det. Han får en till biljett till skolpopulism SM i Kista någon gång i september.
Absolut.
Datum är ännu inte offentliggjort.
Nej, men han får det för sitt egna uttalande, för det här finns inget förslag på. Men som han ändå stod här för 2 veckor sedan, eller en vecka sedan, i tv och sa att barn till papperslösa ska inte, det är rimligt att de inte har rätt att gå i skola.
Ja, det är dödsstraff på politiker som pratar så, och det är dödsstraff på politiker som slänger ut sig sådana saker i debatter, och som sen någon andra människa som ställer upp och säger nej, vi har ingen politik som har sagt så, vi har inga förslag på det. Nej. När man så i debatter, alltså det är liksom Trump-nivå på att liksom fjäska för liksom publik och sen inte mena någonting. Nej. På riktigt, han är ju lika jävla galen som Donald Trump i sådana lägen. Det är stor avgå alla varning på sånt.
Ja, det är verkligen, och det är skandalöst att använda barn bara för att vinna billiga politiska poäng.
Sen ska man säga, för att vara helt balanserad, att det är ju långt ifrån första partiet som har den åsikten, även hur jävla orimlig den är. Men ja, att föra fram det och sen inte föra fram det, men att föra fram det, men att inte föra fram det, men att föra fram det, men att inte föra fram det, fram och tillbaka för att tala till dubbla grupper samtidigt. Det är nog ett skolboksexempel på att liksom vara skolpopulism. Jag tror att om det här hade varit Eurovision av skolpopulism så hade det varit, jag vet inte vad, det hade varit en rysk låt som bara får en massa kompisröster från så här skumma länder som jag aldrig talat om.
Ja, japp. Och dessutom så är det ofantligt sorgligt att använda barn på det sättet. Usch. Men hör du, Jakob, med det sagt så tycker jag vi avslutar veckans avsnitt.
Så är det. Det var roligt att få pratas igen. Vi hörs igen om en vecka ungefär. Får vi se vad som hinner hända fram till dess. Karin, tack för det samtalet.
Tack för idag.
Ha det gott, hej.
Hej. Det här är Skolsverige.